På Norra kyrkogården i Stockholm finns det ett svart, stort, enkelt kors. Och det står på latin, någonting som jag inte tänker uttala. Men på svenska blir det i alla fall: Var hälsad kors, mitt enda hopp. Och jag vet att det sitter en man här nere och lyser, för han vet svaret på vem det är som ligger här. Det är nämligen Strindberg, den kände författaren. Och det stod, jag slog upp honom idag, då stod det att han brottades med makterna. Det tyckte jag var intressant, för just på korset står det i Bibeln, där avklädde ju Gud alla makter. Så till slut så fattade han då att det här med korset, det var bra. Det är mitt enda hopp. Och här sjöng vi ju, jag tycker om Pelle Karlssons sånger, för de är födda i anden, som man säger. Jag menar, denna sång vi sjöng här är från hjärtat. Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära. Korset, kärlekens sköna symbol, det är för alltid sången i mitt liv. Amen. Första gången jag fick uppleva korset, kan jag säga, då var jag 16 år och låg på Finspångs lasarett med ett blödande magsår. Det var inte så kul. Och man skulle ta massa prover och sånt på mig då, för att se vart det här såret satt någonstans och så. Stört blödningar och så här va. Och då kom min farmors syster fram och så säger hon så här att vi ska ta och be till Gud för dig i kyrka på söndag. I församlingen så, på söndag. Ja, det får ni väl göra. Jag visste inte så mycket om tron och kyrkor och så här. Men det står ju där två eller tre församlade i mitt namn. Det är jag mitt ibland om. Det står också att vad ni än ber om i mitt namn ska ni få i princip. Det är enligt hans vilja. Och tydligen var det hans vilja, för på eftermiddagen den här söndagen så upplevde jag att en värmevåg gick genom bröstet på hela framsidan av mig. Och jag hade formen av ett kors. Det kändes helt underbart. Det var som en värmevåg som kom. Och det formade ett stort kors på hela min framsida så att säga. Och sen när doktorn då och de här gjorde såna här, ja, man gick in med kameror och grejer, vet du, och kollade då både fram och bak, så hittade de inget sår. Det borde jag ha, tyckte de, men du ser ut som en bebis i magen. Det är helt friskt, så det är jättebra. Och det tackar vi Gud för. Då förstod jag vad som hade hänt. Så de hade bett till Gud så att Gud grip in och helade mig alltså. För blödningarna och allt la av direkt efteråt det här hände. Det är ju helt underbart. Och när jag blev frälst sen så sa Herren att du har råkat ut för många såna här situationer, så hade inte levt om inte det vore för min nåd. Jag tänker på er som ber för era barn och barnbarn och allt vad det är. Det är nåd ni sänder iväg när ni ber för dem, om vi ska hålla ut. Sen till slut blev jag ju frälst när jag var 30, och det var ju ett mirakel bara det. Vi ser ju idag både i skolor och överallt ett större motstånd mot korset. Det avskaffas i skolor och det får inte ens bäras idag i militären i USA. Jag menar, man säger ju att Amerika är ett kristet land och så här va. Sverige med va, men korset är man tydligen rädd för. Och även i våra församlingar får jag ju säga då att det borde ju inte vara så, men det talas ju allt mindre om Kristi kors, och man till och med flyttar bort kors och gör det så lite som möjligt, litet som möjligt, för att det liksom, och det står ju där i Bibeln att det är ju stötande budskapet om korset. Om man slår upp det i första Korinthierbrevet 1 och 18 till exempel, det står det att budskapet om korset, eller talet om korset, är en dårskap. Vem är en dårskap för? Ja, för de visa och kloka. För de visa och kloka i denna världen. Alltså för de stora och mäktiga och de som har makt och så här va. Och det är även de som tror på korset, står det i första Korinthierbrevet 1:27. Även de blir ju föraktade då. För vi tror ju på detta löjliga i deras ögon kors då, liksom att Gud skulle ha gjort allt klart så att vi människor inte kan lägga till någonting. Nej, det kan vi inte, utan det helt och hållet fullbordat på korset. Och det här stämmer ju ganska väl, för i ändens tid säger faktiskt Bibeln att det ska komma ett avfall bort ifrån tron. Och då är det ju så här att korset är den kristna trons grundval. Eller hur? Och ska det bli ett avfall från korset, eller ett avfall från tron, så måste det ju handla om ett avfall ifrån korset. Att man alltså allt mindre talar om korset eller lyfter fram det. Så idag ska ni få ett stort kors här i predikan. Idag kände, idag ska vi göra ett riktigt avstamp. För det tror vi väl på här i Alafors. Säg amen. Ja, det är mycket amen här. Många på nätet kommer att lyssna till det här. Amen säger man i Alafors. Och jag vet att man säger det över hela Sverige just nu. Amen ropar de här i hus och hem. Och nu ska vi läsa om korsfästelsen i psalm 22. Det finns det, anden målar profetiskt upp vad som hände Jesus. Psalm 22, 15, så står det så här då, till vers 18. Och det handlar om Jesus när han hänger på korset här. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Det låter som det gör ont, va? Du kan ni tänka er. Vad ont. Vilken smärta. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar, hedningar alltså, omger mig. De ondas hop omringar mig. Mina händer och mina fötter har de genomborrat. Så det var ju precis vad man gjorde med Jesus. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig, de stirrar. Ja, de stirrar med förakt. De stirrar med förakt på Jesus. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Och det var ju precis vad som hände, beskriver ju evangelierna. Korset är ju kraftigt förebildat i Gamla testamentet också. Vi ser det ju i påskalammets död i Egypten i andra Mosebok 12 till exempel. Lammet som fick ge sitt liv för att Israels barn skulle komma ut i frihet. Och vi ser det också om man slår upp andra Mosebok 14. Så ser man Israels barns placering där. 14 och 1. Innan man gick igenom Röda havet. För alla de där platserna som står nämnda där. Alltså när man stod upp där. Det bildar ett kors. Röda havet upp och sen Egyptens armé bakom och sen de här Pihariots och där. Då står det, bildar ett kors. Och det talar ju lite till oss också. Det var ju omöjligt att passera Röda havet. Så när vi väntar på Gud så är det ett kors alltså att bära. Och det vet ju Elgård och jag. Vi har varit med om det ett par gånger här att det är liksom, det ser inte ut att finnas någon framkomlig väg. Och då är det ganska jobbigt. Och vad säger han åt Mose? Håll du din frid ungefär, säger han. Mose, även om du inte ser allt som jag har tänkt ut, så försök att hålla din frid innan ni går igenom. Och Gud kom ju inte för sent. Det såg ju nästan så ut, va? Farao och Sär kom ju som ett dammoln bakom med allt vad de hade. Och precis i sista sekunden så kom den här orkanen och pang bara så lyfte det. Det fanns en väg genom kaos. Man kan ju säga att vindarna står ju för problem. Så problemen hjälpte till att öppna en väg. Vi ser det också när Mose fick slå på klippan vid Horeb. Det står i andra Mosebok 17. Då vet vi att klippan är en bild på Jesus Kristus. Och ur klippan kom det något, va? Ja, vatten, den heliga ande, det är liv. Och det är genom Jesus, den korsfäste i oss, som det är han som döper i helig ande. Och så skulle ju Mose göra ett tabernakel. Och det skulle göras efter den här förebilden. Och han var tvungen att göra exakt som Gud hade sagt. Och överst så skulle det vara djurhudar och så här och liksom va. Men om man lyfter på den här täckelsen så ser vi också att föremålen i tabernaklet bildar också ett kors. Och det är ju en bild på att Gamla testamentet är bara en förebild på vad som skulle fullbordas senare genom Jesus på Golgata. Ja, hela offersystemet och allt var ju en bild på Golgata. Och jag vet att Elvor har tagit upp det här förut. Ni vet, nu hade de här bilderna av A4-arken och visa hebreiska bokstäver här och har gjort det på ett par ställen. Och det är ganska häftigt, för det hebreiska ordet för tecken, det är åt. Och det innehåller tre gammalhebreiska bokstäver. Det ena är alef och det andra är vav och det tredje det är tav. Och de här, de betydde något på Mosetid. De skrevs ju som talvärde, eller som talvärden kan de också skrivas som, men som bildspråk också. Och då betyder då alef, som är bokstaven A så att säga i det hebreiska alfabetet, det betyder offer eller ledare. Man skulle kunna säga herre, va? Ledaren, det är ju herren. Och sen vav, den andra bokstaven, det får bildspråket spik. Spik. Och sen har du då det tredje, tav. Det skrevs som ett kors. Det skrevs som ett kors. Och man kan säga att man skulle få ut budskapet att ledaren spikades på korset. Om man lägger ihop de här tre bokstäverna. Visst är det häftigt hur Gud gömmer budskapet om korset redan i Gamla testamentet. Det var ju fördolt detta, än att Jesus kom. Men nu har himmelriket kommit, börjar man predika då. Och därför står det ju i Jesaja 7 och 14. Därför skall Herren själv ge er ett tecken. Och då står dessa bokstäver åt kors, spik, offer eller ledare. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Gud med oss. Det innebär ju att Gud måste ju bli människa. Precis, det blev han ju också. Jesus föddes. Och den sonen ska du ge namnet Jesus, sa ängeln till Maria. Och i Lukas 1 och 31 säger ängeln till Maria: se, du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Det betyder Herrens frälsning. Det samma namn kan man säga som Josua, vet ni, i Gamla testamentet, Joshua. Han ska bli stor och han ska kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och du vet, i psalm 110 står det ju något häftigt som Jesus själv bekräftar. Det står att Herren sade till min Herre: sätt dig här på min högra sida, och så vidare. Här ser vi ju då hur Gud, så att säga, är fler än en, om ni förstår mig rätt. Alltså, fadern och sonen. Fadern talar alltså till sonen. Jag tycker det är så häftigt med korsets budskap, för det inger en sån vila och frid att inte vi behöver sträva för att nå upp. Det var ju det man försökte med i Babel, vet ni. Det står: kom, låt oss tillsammans bygga ett torn vars topp är himlen. Och så fort det står himlen i Bibeln, för en jude så kan du lika gärna skriva Gud där. Och han är ju domaren alltså. Man vill alltså bygga en egen rättfärdighet genom att försöka nå upp till Gud. Och det kan vi aldrig göra, utan han har stigit ned, Jesus. Och han har fullbordat allt. Och han ropade det sista han gjorde: det är fullbordat. Jag tycker jag hör de där orden ringer bara. Det är fullbordat. Och därför står det ju då i Jakobs första kapitel och 17 vers: allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva. Vi skulle kunna säga fullbordad gåva är från ovan och kommer ner från ljusets fader, hos vilken förändring, ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Alltså Gud är konstant god och ger oss människor allting genom Jesus Kristus. Har vi Jesus och ber till Fadern, så kommer det bara goda gåvor. Och det kanske vi förstår när vi liksom tänker efter, att har han gett sin egen son, står det i Romarbrevet, hur skulle han då inte kunna annat än skänka oss allt med honom? Eller hur? Ja, han älskar oss så mycket. Och det är ju så här att det är fullbordat för både dig och mig. Så vi kan vända oss när vi vill till honom och be. Det står ju om någon brister i vishet, då må han be till honom som villigt ger åt var och en. Men då står det att den som ber, han må inte tvivla. Kastas emellan två uppfattningar om Gud, med andra ord. Ena gången då är ju den Gud som dömer, och andra gången är ju Gud god. Det är det han menar, att kastas mellan två uppfattningar om Gud. Nej, Gud är god. Han fördömer oss inte, utan honom kan vi komma till och be om hjälp. Vi är människor samtidigt som vi vandrar sanningens väg. Men det innebär inte att vi är fullkomliga. Vi har fel och vi har brister, och vi har en mörk makt som hela tiden försöker anklaga oss och få ner oss och så. Då får vi gå till Jesus. Vi får gå till Gud genom Jesus. Nu ska jag berätta något roligt för er om evangelisten John Wesley. Det var ju en känd. Evangelisten John Wesley blev rånad en gång på väg hem från ett möte han hade. Och rånaren, han blev ju ganska förvånad när han började muddra honom då och kände efter i alla hans fickor. Det prasslade ju väl, men det fanns inga pengar. Det fanns bara evangelisationstraktat. Så han trodde väl kanske att det var en massa sedlar som låg där. Men han såg att det stod Jesus på de här evangelisationstraktaterna. Så han stannade upp och skulle börja springa därifrån. Och då skrek John Wesley åt honom: stopp, stopp, stanna! Jag har något jag vill ge dig. Och då var han ju intressant och liksom, jag ska få något. Rånaren stannade förvånat upp och lyssnade. Och då säger John Wesley åt honom så här: min käre vän, livet kommer att gå vidare för dig, men du kanske kommer att ångra det här som du gör. Det här livet och den här livsstilen som du lever nu. Och den dagen du gör det, då ska du veta att det är Jesu Kristi blod som renar dig från all synd. Och rånaren, han sprang där iväg. Han tänkte, den där, han är inte klok. Han sprang iväg därifrån. Men Wesley, när han kom hem, han började be för den här mannen. Han knäppte sina händer och så bad han att de här orden som han hade talat ut, de skulle få slå rot i den här rånarens hjärta, att han skulle bli frälst. Men så glömde han ju bort hela den här historien, som vi människor gör. Det gör man ju faktiskt, det är mycket i bakhuvudet så här, som anden måste plocka fram ibland. Men då var Wesley i en helt annan del av landet och hade möte. Och efter mötet så kommer det fram en man till honom. Det var samma person som hade rånat honom flera år tidigare. Men nu var han fint klädd och en framgångsrik affärsman. Och han var troende. Och då säger den här före detta rånaren och nu affärsmannen så här: John Wesley, jag är skyldig dig ett jättestort tack för att den här dagen, efter det så förvandlade det hela mitt liv. Och då ropar John Wesley: nej, herregud, tacka inte mig, tacka Gud. Nu fattar du, det här är kraften av Jesu Kristi blod som renar från all synd. Tänk att rånaren blir frälst och Gud hörde bön. Själv kommer jag ihåg en händelse som inträffade för många år sedan. Jag var ganska nyfrälst och jag hade en gammal Opel Kadett en gul, och på bakrutan så står det väl Signa Israel med sån här dekal. Och jag parkerade på Heden, för de hade öppnat en ny hamburgerrestaurang som heter Burger King, den första i Göteborg, och de hade så goda hamburgare. Så jag tänkte att när jag åker från kyrkan nu så stannar jag vid Heden och parkerar där, och sen går jag bort och köper några hamburgare. Det var bara det att jag hade med mig min attachéväska. Det var ingen äkta läder, utan det var en sån här billig. Men de var så bra, för där kan man ju ha lite pennor och anteckningsblock och så. Och jag hade bibel och jag hade pennor och jag hade anteckningsblock. Och jag hade fullt av traktat i attachéväskan. Så lägger jag den ifrån mig i baksätet. Och så låser jag bilen. Det var en sån här gammal Opel, ni vet, med såna här, du vet, knoppar som man trycker upp och ner när man låser. Och de är ju ganska lätt att öppna egentligen, va? För de som kan det. När jag kommer tillbaka fanns det ingen attachéväska. De hade snott den. Och jag blev lite full i skratt när jag tänkte efter hur tjuven såg ut som öppnade den. Det såg ju värdefullt ut på utsidan liksom. Och sen när han klickade upp den så fick han se någonting som kunde faktiskt förvandla hela hans liv. Egentligen så var det ju den största skatt som erbjöds honom som man kanske någonsin har fått. Det låg en vägkarta till en stor skattkammare, fast i den andliga världen. Ja, jag tänkte, vad gjorde han med innehållet? Han kanske spred ut traktaterna och flera blev frälsta, vad vet jag? Gud tillåter ju det mesta. Man har fått sett Gud, hur Gud verkar. Jag är väldigt tacksam att få göra det här, liksom, att det handlar om korset hela tiden. Hur Gud verkar. Allting vi predikar, allting vi säger handlar om korset. Och när vi ber så det är det korsets kraft. Jag jobbar ju på skeppet nu, på beteskeppet. Och där kommer det in en kille som höll faktiskt på att supa ihjäl sig. Han hade inre skador och kraftiga sådana. Han kommer på andakten, men innan det hade han frågat en av mina medarbetare: måste man ta emot Jesus och bli frälst innan man går in i himmelriket? Och då svarade hon: ja, du måste ta emot Jesus som din frälsare för att du ska gå in i himmelriket. Och senare på kvällen så var det bara han och jag på andakten, för det var någon film. Det var någon gud som försåg dem med någon film, för att det blev ett väldigt djupt samtal, han och jag. Och han ville bli frälst. Han ville bekänna sina synder. Och han ville, ja, vi bad frälsningsbönen tillsammans. Och han tog emot Jesus. Visst är det underbart? Och sen efter ett tag så kände jag att jag skulle tala väldigt mycket om att höra och göra. Inte göra massa laggärningar, utan höra och sen göra något av det du har hört. Alltså, när du går ner nu till din hytt, så tror du ju att Jesus lever. Knäpp då dina händer och så ber du till honom att han ska röra dig. Det är att göra. Det börjar alltid med bön. Vi tror det börjar med gärningar, men det börjar ju alltid med bön. Hör och gör. Jesus. Och sen gick det någon vecka till, och sen så kommer den här mannen igen efter någon vecka. Sen säger han: du, jag måste prata med dig ett tag så här. Jo, du vet att det där du sa, det här, du vet, hör och gör. Du vet att jag börjar prata med Jesus efter andakterna på kvällen innan jag ska somna. Och du vet, det känns så gött här inne. Det känns så gött. Han vet ju inte vad frid är, va? Det är det som är gött på göteborgska, va? Det känns så gött och jag somnar så lätt. Jag har fått frid med Gud genom Kristi kors. Ett härligt budskap vi har. Det är en dårskap för en del, men för de som hör och gör, de som tar det här enkla, att man behöver hjälp. Varenda människa behöver hjälp. Vi klarar oss inte själva. Bara knäppa sina händer och be: Jesus, hjälp mig. Jag känner mig så orolig nu i mitt inre. Jesus, hjälp mig. Vi är ofta för stolta för att gå till honom, utan vi prövar alla andra vägar först, och sen när det är dags då sjunker vi ner. Nu Jesus, behöver jag din hjälp, snabbt, snabbt, snabbt. Det står så här i Kolosserbrevet 1:19. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Frid genom vem? Jo, frid genom Jesus, vad han har gjort på korset, och med friden. När jag levde i mitt missbruk så skärmade man sig ju mycket från sin släkt och sin familj och så här. Och jag blir bjuden på middag hos min farmor och jag sitter i vardagsrummet. Och det var på den här tiden när jag var väldigt sökt. Jag var inne i en sån här riktig sökelseperiod. Så det handlade om Jesus nästan allt. Och jag ser en svart konfirmationsbibel i bokhyllan och jag kunde inte låta bli att dra ut den. Och ur Bibeln ramlade en papperslapp som någon har skrivit på med en gammal darrig handstil. Jag undrar om det inte var hennes mamma, så att säga. Och då står det så här på den. Jesaja 48, vers 17 och 18. Så säger Herren, din återlösare, Israels helige, jag är Herren din Gud som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du ska vandra. O, att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. När det står rätt där så tänk rättfärdighet. Och frid, det är ju det här goa. Som han upplevde att det varit lugn och ro och så gött i hans innersta. Under den här perioden så hade jag en fruktansvärd ångest. Så jag hade alltså allt annat än frid. Och jag började längta efter de här orden. Hur känns det här liksom? Då skulle frid flyta till dig. Det fick jag uppleva när jag blev frälst. Hur frid flöt invändigt. Jag blev född på nytt. Då fick jag uppleva frid. Allt blev så här gött, du vet. Lugn och ro. Och man kunde liksom tänka klart. Här står det alltså att din återlösare. Då står det Goel. Och Goel var den närmsta släktingen som hade rätt att köpa loss en fattig släkting från hans skulder. Titta nu vad som står, går tillbaka till samma vers igen. Jesaja 48, 17. Så säger Herren din återlösare. Alltså Jesus, va? För han, det står ju att det är han som har köpt oss med sitt blod. Jag är Herren din Gud. Där står det att Jesus är Gud. Ja, vem har köpt oss med sitt blod? Jesus. Vad står det i tre samma vers? Jag är Herren din Gud. Och predikar man inte där på pingstdagen, den som tror att Jesus är Herren, alltså Messias. Uppenbarelseboken 5:9. Ni vet, det var samling uppe i himlen och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar, språk, folk och folkslag. Den talar vi om, och vi talar om Jesus som det slaktade lammet. Återlösaren som är en Herren din Gud. Och det var bland annat de här tre punkterna som en goel i Israel skulle uppfylla innan han kunde köpa någon fri. 1. Det skulle testas om goel, eller återlösaren, var vår närmaste släkting. Varför skulle Gud bli människa? Han var tvungen. Det står i Ordspråksboken att det finns en broder som är närmare än en broder. Till och med står det. Vem kan det vara? Det är Jesus. Han är närmare. Det skulle testas om Goel eller återlösaren hade det värde som krävdes för återlösningen. Och då säger ju Petrusbrevet att det var inte med förgängliga ting som guld och silver och diamanter och allt det här som han återlöste oss, utan med blodet av ett felfritt lamm utan fläck och skrynka. Vem var nu det då? Jo, det var Jesus som dog på korset. Först när allt detta var klart kunde återlösaren Goel inför vittnen överta skuldbrevet. Nu kommer en hemlighet här som är underbar. För det står ju i Bibeln att Jesus visste att allt var klart. Eller? Ja, det står ju så. Han visste att allt var klart. Sen gav han upp andan. Det är fullbordat. Och det är den här versen sen som återkommer senare i Kolosserbrevet. Nu ska vi läsa vad som hände med skuldbrevet. Är du med? Goel skulle ta skuldbrevet. När det hade testats att han var klar, godkänd från Gud, alltså testas för att bli hela mänsklighetens återlösare, då står det ju att nu visste ju Jesus att allt var uppfyllt. Sen dog han. Och då står det så här. Kolosserbrevet 2:13 tar Paulus tag i den tråden och förklarar: ni som var döda på grund av era överträdelser och er omskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och strykit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika det på korset. Nu visste Jesus att allt var klart och uppfyllt. Och så ropade han, det var fullbordat. Så revs förlåten i templet uppifrån och ända ner. Som ett bevis på att skuldbrevet är betalt. Så i samma ögonblick som du, min älskade vän, säger Jesus, räkna mig också med dig, så rivs ditt skuldbrev och sätts fast på korset. Visst är det underbart? Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Tack Jesus. Romarbrevet 3:23. Alla folkslag, alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Kommer det här friköpandet igen. Honom har Gud genom hans blod på korset ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron, genom övertygelsen eller överbevisningen. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffat de synder som förut hade blivit begångna. I Gamla testamentet så var nådastolen på arken i tabernaklet själva centrum i hela deras gudstjänstliv. Och den största högtiden, Jom Kippur, så skulle ju översteprästen gå in, och det var väldiga ceremonier alltså innan den här, så att säga, blodförsoningen kunde ske, va? Och sen väntar man ivrigt på att prästen, överste prästen, skulle komma ut. För då visste man att Gud hade tagit emot offret, blodet, deras, så att säga, offer. Man gjorde ju ett med det här offret som blodet stänktes där inne, va. Och nu kommer prästen ut och då skulle han välsignade dem. Och nu gör ju Jesus precis likadant. Har ni tänkt på det? Han gör ju likadant. Han visar ju därför han visar sig och säger frid 3 gånger. Han är ju vår nya överstepräst. Så fort man får se Jesus, så att säga, va, då vet vi att offret är godtaget. Och hur får du se Jesus då? Det kan du göra genom dina andliga ögon. Kan du få se och uppleva Jesus. Faktiskt. Han visar sig 3 gånger för sina lärjungar efter sin uppståndelse och önskar dem frid, shalom, som betyder fullhet. Och innan sin himmelsfärd så för han dem ut och välsignar dem. Och då står det i Lukas 24 så här: han förde dem ut till Betania, som betyder fattighuset. Det var ju ett ställe där man inte förr hade man fattighus. Det var ju sådana som inte kunde klara av och liksom, ja, försörja sig. Eller, ja. Han förde ut dem till fattighuset. Och han lyfte upp sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände om tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Han har mycket med fattiga att göra. Han föddes i ett fattigt stall också. Jesus. Och han lyfter upp vid fattighuset sina händer och välsignar dem. Saliga de fattiga i anden. Dem tillhör den här välsignelsen. Himmelriket. Det är ju välsignelsen. Det är ju skatten som Jesus vill ge. Och vi ska läsa om den här välsignelsen då. I 4 Mosebok 6:22 så står det så här. Nu ska ni få sin hemlighet om korset till. Herren talade till Mose och sa: säg till Aaron och hans söner, när ni välsignar Israels barn ska ni säga till dem: Herren välsigna dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. På detta sätt ska de lägga mitt namn på Israels barn och jag ska då välsigna dem. Nu ska jag läsa engelska översättningen för er, så kommer det fram lite tydligare. Nu ska jag läsa hur det kan översättas på hebreiska, så blir det tydligt. Att det var det här Jesus gjorde när han for upp alltså. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Och då får vi fråga först, vem är Guds ansikte? Det är Jesus som är Guds ansikte, eller hur? Det står Johannes Döparen säger att han gick före hans ansikte. Hans ansikte kom efteråt. Det ser vi i andra Korintierbrevet 4 också. Att det är Jesus. Och Jesus sa att människosonen måste bli upphöjd. Han blev upphöjd på korset. Och sen blev han upplyft till faderns högra sida. Det står på hebreiska så här. Att hans ansikte upphöjs över dig och ger dig frid. Och det kan du ju läsa om i Johannes 3. Så som Mose lyfte upp, upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas. Det är den här bilden. Och därför står han med upplyfta händer och välsigna. Och han välsignar oss än idag stående på faderns högra sida. Det sittandes. Vilken bild. Här har du den översteprästliga välsignelsen. Liksom fullbordad i Jesus Kristus. Men ge Hebreerbrevet 10:12. Det sista jag ska läsa här. På min predikan idag. Hebreerbrevet 10:12-18 då. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida och vänta nu på att hans fiender ska läggas som en fotapall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Sen kommer något intressant i vers 15. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Hur vittnar den helige ande för oss? Jo, det ser vi sen i bibelverserna som kommer. I ditt och mitt hjärta. Och vad säger han då? Jo, att det inte behövs något mer offer, va? Får du se så här. Först säger han: detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan: jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen. Det är ju andens vittnesbörd. Och deras synder och deras överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Vad gör anden? Jo, han går in och så plockar han bort skuldkänslorna också, va? Ser du det? Detta vittnar anden om, alltså. Så anden kommer in och sen gör han något i ditt och mitt hjärta. Och hur ska du annars kunna uppleva det här? Och deras synder och deras överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Nej, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är andens verk. Anden kommer in med en helt ny dimension, den andliga. Och sen så talar han om för dig och mig, levande alltså, att du behöver inte frukta, för Jesus är din Herre. Han sitter på Faderns högra sida. Han har gett sitt liv för dig. Du behöver inget mer offer. Du behöver inga gärningar för att duga. Du kan lägga ner allt samman. Så det står i Hebreerbrevet 4 att vi måste gå in i Herrens vila. Vila från vad? Jo, de här gärningarna för att duga. Du måste be mer. Du måste läsa Bibeln mer. Och allt det här, det blir ju stora slavok. Du måste ingenting. Men du måste se Jesus och förstå vad han har gjort för dig. Det är det vi måste förstå. Sätta våra ögon på Jesus. Fokusera på Jesus och inte på gärningarna. Och där synderna är förlåtna. Ja, vart är synderna förlåtna? I hjärtat, det är klart. I det hjärta där synderna är förlåtna. Behövs inte längre något, vadå? Synd, offer eller gärningar för att duga, va? Utan där kommer vilan. Det är därför han säger frid 3 gånger. Ja, det är helt underbart vad Jesus har gjort på Golgata kors. Jag vill sist be bara att vi ska få verkligen få uppleva det, att vi ska släppa. Det finns mycket krav på oss idag, både i världen och samhället, och inte nog med det, det andliga livet också faktiskt. För det finns ett mörker som hela tiden vill förstöra glädjen och allt. Herre, nu vill jag tacka dig för vad du har gjort på Golgata. Och jag bara ber dig att det här ska bli levande i våra hjärtan. Att anden ska få vittna, Herre, vad du har gjort. Att det ska få bli helt och fullt i våra hjärtan, Jesus. Att vi ska få, när vi går härifrån, bara komma in i din vila, Jesus. Och bara kasta de här döda gärningarna bakom oss och öppna våra ögon så vi får se dig istället, Herre. Det är mycket, mycket bättre, Jesus. Och vi vill tacka dig för vad du har gjort för oss, Jesus. Vi vill innerligen älska dig, Jesus. Lär oss att förstå och ge oss vishet, Herre, så vi begriper mer av vad du har gjort. I Jesu namn. Amen.